Hur många här inne vill förbättra världen? Hand upp. Okej, ungefär hälften. Och resten bara, nej men, fan vad bra vi har det. Okej, men hur många vill förändra världen? Det behöver inte vara till det bättre. 85%, ja, jag har gjort mitt för idag.
Ja, men de har i alla fall kommit rätt, så att de är på rätt föreläsning.
Vi ska prata om Internet of Things. Vi tror, och vi är inte ensamma om att tro det här, vi har nästan alla större analysinstitut i världen, inklusive Gartner och alla de här, i ryggen. Vi tror att Internet of Things kommer att förändra världen. Och vi vill prata om vilken plats vi tror att Windows 10, Raspberry Pi 2 och Windows Azure kommer att spela i den förändringen. Vi som kommer att prata om det här, jag heter Carl-Henrik Nilsson, jag jobbar för 1337 och jag är en Microsoft MVP inom .NET. Med mig har jag...
Jag är Johan Bjärnryd, jobbar på Society Karlstad, konsultar mest med mobila lösningar på Microsofts plattform.
Internet of Things, det har kommit som en raket de senaste åren, men det är absolut ingenting nytt. Det här har vi haft sedan 1997 som en konceptuell idé, och sedan 2001 har man faktiskt kallat det för Internet of Things. Det är ungefär så långt tillbaka vi kan spåra det. Det var säkert diskuterat ännu längre. Det är ganska svårt att definiera Internet of Things, därför man hinner säga ungefär, ja, men det är uppkopplade enheter, och sen så börjar någon inte hålla med än. Man börjar prata om hur de är uppkopplade, vad de gör och såna här saker. Och jag vill personligen, vi vill ta en lite mer så här abstrakt grej. Om du kan pinga en dator som står någonstans, betyder inte det att du har en sensor som säger att du har internet och ström i den byggnaden den står? Jag tror att vi tjänar inte så mycket på att ha en väldigt snäv diskussion kring vad IoT är. Tänk er själva, och jag tror att om några år, då kommer vi inte ha skyltar. Jag tror att vi kommer ha i våra telefoner, vi kommer prenumerera på den information som vi själva är intresserade av. Om jag är handikappad, sitter i rullstol, jag skiter totalt i var andra människor pinkar. Jag vill ha en handikappanpassad toalett. Att kunna ta upp min telefon, ha en eventhanterare och prenumerera på de notifieringarna var de sakerna finns, gör väldigt mycket för min vardag. Det andra skräpar bara ner. Samma sak kommer vi ha väldigt mycket olika smarta enheter. Jag tror att det mesta som vi har på något sätt kommer att analysera och försöka hjälpa vår vardag. Träningsarmband som talar om för oss, nu har du förmodligen tid att träna. Du behöver träna på det här. Du borde köra pulsträning. Sådana saker. En tandborste som analyserar, har du använt mig idag eller inte? Och sen talar om det för din mamma. Why not? Tänk er själva att ni sitter en mörk och jobbig höstdag. Vi bor i Sverige, det är inte så lätt att föreställa, det är lätt att föreställa sig det här. Sitter vid vårt köksbord, vi har en kopp kaffe. Ni inser att jag måste vara på jobbet om en halvtimme. Så ni typ springer ut i hallen, greppar er datorväska förmodligen som vi jobbar inom IT. Kommer på att ni kanske skulle ha haft brallor. Springer tillbaka, klär på er och ner för tre trappor. Kommer ut i det svenska höstmörkret och bara... Bruh. Fan, jag ska ha haft ett paraply också. Det regnar ju. Tänk er istället för att det här... Så när ni kommer ut i hallen, då möttes ni av ett varmt, välkomnande sken. Ert paraplyställ talar om för er att hej, du borde ha med ett paraply också. Jag skulle vilja presentera en prototyp som jag har byggt. Jag skulle vilja presentera Slayer. Det intelligenta paraplystället. Vi tror att Windows 10 IoT Core, Raspberry Pi och Azure framförallt kommer att skina som en produkt inom rapid prototyping. Så en kväll, en helg, då byggde vi Slayer på under 24 timmar. Det är en produkt som innehåller en lampa i sin simplaste form, en hjärna i form av en mikroprocessor och en tjänst som konkatenerar massor med väderleksrapporter, två, och sen ger oss information om borde vi ha med oss ett paraply idag i Stockholm eller inte. Just idag är ni inställda på Stockholm och säger att ja, vi borde nog ha ett paraply idag. En relativt simpel produkt som vi tog fram på under 24 timmar.
Hur byggde vi den här då? Faktiskt så är det en glorifierad papperskorg som kommer från Claes Olsson. Vi hittar faktiskt inget paraplyställ i handeln. Vi börjar med en sån och i den så installerar vi en Raspberry Pi. Så den sitter längst här nere. Vi drar in en Ethernet-kabel så vi kunde koppla upp den på internet. Vi pluggade in en liten lysdiod, en kraftig sådan som skulle ge det här fina skenet. Och sen har vi lagt in en ganska stor mängd kartong i denna som ger den här fina slicen. Vi behövde ha en backend, vi ville få vädret någonstans ifrån. Så då byggde vi en tjänst i Azure som i sin tur då hämtar väder från Open Weather Map och från SMHI. Och som aggregerar det här och som då paraplykorg kan hämta och fråga, kommer det bli regn idag eller inte? Kan vi se det också, i och med att det blir regn idag så kommer vi kasta ut dem här till de fem första som ställer frågor. Så att om man inte vill bli blöt på hemvägen så kan man ställa en fråga för ett paraply med sig.
Själva hjärnan i den här glorifierade papperskorgen, det är vår Raspberry Pi 2. Den här är ganska fort seglad upp och blivit ganska populär. Hur många här har en Raspberry Pi 2 hemma? Håll kvar händerna, håll kvar händerna. Alla ni som faktiskt har använt den till någonting annat än en HTPC, håll kvar dem uppe. Det är ändå ganska många. Bra. Hur många kör Windows 10 på den? Bra. Ha, 10. Raspberry Pi, det är en enhet som kommer med 4 USB-utgångar. Den kommer med Ethernet. Den kommer med HDMI. Den kommer med ljudutgångar. Den har alltså egentligen alla komponenter av en liten dator. Den är en liten dator. Men den har också GPIO-portar. General Purpose Input Output Ports. Den har alltså digitala ingångar på 3,3 volt som kan tas in eller skickas ut. Det här ger oss möjligheten att kommunicera med andra elektroniska simpla komponenter. I vårt fall en PowerLED som vi har dragit igång. Och i och med att vi kan, och i och med att vi även kan använda moduler som exempel Serial Peripheral Interface, IE2C, One Wire bussar med ganska stor enkelhet. Vi kan lägga till dem, styra dem och hantera dem som vi köper billigt från internet. Så kan man bygga ganska mycket prototyper ganska fort. När vi lägger på det faktum att vi kan använda C-sharp, .NET och de här högnivåspråken som är väldigt lätta att bygga de här grejerna i, då blir det ännu enklare. Och allt det görs möjligt av att vi kan köra Windows 10 på Raspberry Pi 2 idag.
Ja, så faktiskt vi kör Windows 10 på den där. Och det är faktiskt ganska häftigt att vi faktiskt har ett riktigt operativ som vi kan köpa på vår lilla dator. Vad man gjorde när man tog fram Windows 10, det var att bygga om plattformen. Man refaktorerade ner så man fick en Windows Core. Eller One Windows kan man också kalla det. Det som är så häftigt med det här, det är att den rullar på alla typer av enheter som kan köra Windows 10. Så vi har samma kärna i min laptop som i den där papperskorgen. Därmed så skiljer sig de här olika typerna av enheterna ganska markant åt. Och därför ska vi dela in dem i produktfamiljer. Så vi har desktop, där hittar vi en PC, vi hittar en 2-in-1, vi har IoT, där hittar vi Raspberry Pi, Mino Board Max och så mobile och så vidare. Och vi gör den här indelningen för att de här har olika karaktäristik. Vissa har skärm, vissa har inte skärm, några har touch input och så vidare. Det enda som är gemensamt är att de kör den här coren i botten. Vad man har gjort då, för att man vill ju ha de här featuresen, det är att man har gjort specialversioner av Windows. Så på min PC så kör jag en version och i Raspberry så kör vi en helt annan version. Och på den här coren så lägger man då de här specialfunktionerna. Så i IoT-fallet så har vi det här stödet som Carl-Henrik pratade om med GPIO och hela den biten. Och den versionen heter Windows IoT Core. Det är en kraftigt nedbantad version. Det finns inget grafiskt användargränssnitt så vi har liksom ingen desktop. Man får ut en bild men det kommer från den mjukvaran som du själv installerar och bygger. Det här GPIO-stödet, det använder vi framförallt. Hur ska vi tända och släcka lampan i den där? Vi skriver på en GPU-port, lampan tänds. En annan sak som är så fräckt med just IoT Core, det är att dels det är gratis och det är superenkelt att komma igång. Och för varje iteration så blir det bara enklare och enklare att börja med det här. Men det har inte varit så alltid, va?
Nej, till en början med. Jag vet, hur många var med från första början när Microsoft släppte nyheten att Windows 10 kommer funka på Raspberry Pi? Det är typ det mest retweetade jag har sett i mitt Twitterflöde.
Det var en.
Ja, det var en som var med, okej. Okay. Det var liksom så här, folk gick in, jag har kompis som jobbar på Kjell & Company, det är inte konstigt, jag är nörd. Man lär känna dem liksom, man träffar varandra dagligen sådär. Och de bara, där här, så folk kom in och bara, jag vill ha en sån här Windows Raspberry Pi. Bara, alltså, det är ett rykte, ta det lugnt. Men alltså, intresset var jättestort. Folk kom in och bara, jag vill ha en Raspberry Pi. Och sen kom Raspberry Pi 2 och sen släppte Microsoft Windows 10 IoT Core. Och folk drog hem det här. Folk testade det, folk lekte med det. Och så upptäckte man att fan, det här är ganska svårt att få igång. Man var tvungen att köra PowerShell-kommandon, packa upp ISO-grejer när man kan köra det i början, när det bara var en prototyp och såna grejer. Och det här har förenklats något med tiden. Idag drar du hem en ISO-fil. Den här ISO-filen packar upp, där finns det en MSI-fil, jag vet inte varför det är så. När du kör den MSI-filen, då får du ett program som heter Windows IoT Core Image Helper. Med den får du också alla imagefiler för alla plattformar som Windows 10 IoT Core stödjer. Mininova, Raspberry Pi, Intel Galileo och så vidare. Du bara väljer rätt plattform, vi ser vad jag har gjort här för Raspberry Pi 2. Klicka på Flash. Väntar en liten stund. Och så fort det är klart, då är det bara att stoppa in och vänta. Det finns dock en grej som man ska tänka på i det här. Den enda gången i hela mitt liv jag har fått ett korrupt USB eller förlåt, ett korrupt SD-kort, det är när jag har flashat Windows 10 IoT Core och var lite så här, shit, jag ska prova. Så bara rycker man ur det jävla SD-kortet. Nej. Så tar man ut igen och så är man lite noggrannare, för ni vet hur man blir. Så bara, avmontera, hur fan var man gjorde det? Ja, just det. Och då funkar det. Så kom alltid ihåg att när ni provar det här, när man installerar Windows 10 IoT Core, avmontera ert SD-kort. Så blir det inte korrupt.
När man sen då tar ut sitt safe då, minneskort, man stoppar in i sin Raspberry, man sätter på strömmen, så bootar Windows upp. Och det man möts av är det här. Som jag sa innan så finns inget grafiskt gränssnitt, så vad är det vi ser då? Jo, i installationen så följer det med en default app. Så när Windows har bootat färdigt så startar den upp den som är default. Vad kan vi göra med den här då? Framförallt då kan vi ändra lite nätverksinställningar, vi kan stänga av vår enhet, sådär. Inte jättemycket vi kan göra. Men däremot så kan vi se vilket IP-nummer vi har, så vi kan börja connecta till den här. För vi vill ju starta med att konfigurera, vi vill kunna byta namn på den och faktiskt få den göra något vettigt. Och det kan vi göra på ett par olika sätt. Vi kan dels göra det via PowerShell eller med hjälp av den inbyggda webbservern. Så vi kan logga in på den här via webben. Tänkte, ja, då byter. Visa vad vi får fram då. Ta fram en browser. Min Win-PC. Då har vi den som den ligger här nere då. Login och då kommer jag fram till ett dashboard. Det jag kan se här första då när jag har loggat in, det är dels vad heter min enhet, vad är det för typ av enhet jag kör på, en Raspberry Pi 2 modell B, och det är ganska viktigt för det är den enda enheten av Raspberry som stöds, ingen annan. Vi kan reboota, stänga av. Sen har vi lite verktyg ute till vänster. Bland annat kan vi gå in och titta här också, hur ser nätverket ut, vad har den för inställningar. Man kan kolla för Bluetooth, vi kan kolla hur performance går, drar det mycket CPU nu när den kör, och så kan vi övervaka våra enheter genom webbgränssnittet. Ganska niftig. Vi kan se vilka processer som kör, men framförallt så kan vi titta på vilka appar som finns. Vi kan dels kolla vilka appar har vi installerat. Vi kan avinstallera dem här och framförallt så kan vi sätta en ny default. För let's face it, nästa gång vi startar upp den här Pi:en så vill vi inte att default-appen ska starta utan faktiskt den appen vi har byggt. Så när vi trycker in strömmen där så vill vi att vädret ska komma automatiskt. Vi inte behöver ändra det. Här kan vi även då installera appar från det här gränssnittet. Men det finns vissa saker vi inte kan göra. Vi kan till exempel inte byta namn på vår enhet eller sätta om lösenord eller sådana grejer. Utan då behöver man gå lite djupare.
Yes. Och då kan vi använda SSH. Man kan använda PowerShell också, men jag tycker det känns så otroligt konstigt att jag idag kan använda PuTTY och SSH in i en Windows-maskin. Jag bara var tvungen att göra det. Däremot så, jag vet inte hur många av ni som kör Linux rätt ofta, men för mig så har jag väldigt, väldigt svårt när jag sitter i ett PuTTY-fönster och inte skriva LS hela tiden. Men det är dirr. Men här har vi alltså en helt vanlig kommandoprompt. Vi kan göra alla de här vanliga grejerna vi kan göra med en kommandoprompt. Det kan vi göra med de här dokumentationgrejerna. Vi kan kopiera saker, vi kan förändra saker, vi kan formatera grejer. Sen har vi några ganska klassiska, eller nya kommandon menar jag, för Raspberry Pi. Till exempel kan vi plocka ut all information om alla installerade enheter som körs med en drivrutin på den. När vi sen börjar bli lite varma kläder och vi kan skriva egna drivrutiner som saker för våra egna USB-enheter, då behöver vi liksom ha hjälp av det här. Vi kan titta på, okej, är den laddad? Funkar den? Funkar driven? Vilken driver laddas när jag kopplar in min enhet och såna här grejer? Men det är fullt möjligt att göra. Vi kan till och med gå in i registret och editera registret via kommandotolken om vi skulle vilja plocka bort nycklar, titta på nycklar vi själva har instansierat och så vidare. Vi kan naturligtvis lista tasks. Och vi kan även döda tasks. Om vi skulle vilja döda en task som vi har råkat. Vi kanske har slagit igång en webbservice på vårt konfigurationsportnummer och såna här saker. Vi vill, okej, det här funkar inte, vi måste plocka bort någonting. Eller vi kanske vill döda en app som sitter och körs hela tiden och drar för mycket minne. Kan vi gå in här och göra. Men det kanske absolut viktigaste som vi vill göra, och det är samma gamla vanliga hederliga kommando som vi har använt i alla år. Net, user, administrator. Och så ett nytt lösenord. Jag tänker inte byta lösenord när alla sitter och tittar, för då vet ni. Det ligger på nätverket. Då kommer ni bara sätta med en laptop här och bara ska sabba deras demo. Här kan ni också lägga till nya användare. Allting finns här, precis den här vanliga kommandotolken. Så det är ett extremt kraftfullt Windows-system ändå under där vi kan göra allting vi egentligen kan göra liksom i själva grundsystemet av Windows 10. Vi kan även här styra... Jag kan skriva på det här tempot. Vi kan även här styra vilka appar som startas automatiskt när vi slår igång vår Raspberry Pi. Om de ska ha grafisk output eller om de inte ska ha grafisk output och sådana saker. Och sen är det kanske roligast av allt. Här kan vi ändra vårt datornamn. Set computer name TDSW 2015. Supersimpla grejer.
Den mjukvaran vi installerar, så att vi pratar appa, och då tar oss fram till Universal Windows Platform. Men när vi går in lite på vad det där är så backar vi bandet lite. Vi pratar Windows 8 när det släpptes. Då kom det en ny appmodell, den här Windows Runtime eller WinRT, och vi började bygga så kallade Metro-app eller Store-apps. Hur många var det som började pyssla med det? Det är ungefär samma antal som vanligt. Det innebar ju att vi kunde börja bygga appar som kunde funka på alla typer av Windows 8-devicer. Så att var det en PC som körde Windows 8 eller det var en tablet eller en tablet som körde ARM, så byggde vi en app och så distribuerade vi ut den. Och det var ju jättefint, men däremot så var ju telefon fortfarande en separat grej. Windows 8.1, där börjar allting flätas samman. Så att tanken var där att vi skulle kunna bygga en app som funkar även på telefoner och plattor och dela kodbas. Och det var Universal Apps. Och det funkar ju ännu bättre än till Windows 8. Däremot så kunde man inte dela all typ av kod. Man hade fortfarande två binärer och man fick lägga upp dem på två olika stores, en för telefon och en för Windows. Och dessutom behövde man i koden skriva en massa kompileringsdirektiv, så att hade vi kod som bara skulle köra som det var en telefon, ja, då fick vi märka ut det och vice versa. Så det blev ju inte helt perfekt, men det var ett steg i rätt riktning. I Windows 10 så har man tagit det här ett steg längre. Så nu har vi Universal Windows Platform. Det är en av hörnstenarna i Windows 10, så det följer med alla de enheterna som kör operativsystemet. Det låter oss bygga appar som funkar på alla typer av devices. Så det är samma kod som körs, det är samma binär, det är samma alltihop. I Universal Windows Platform så får vi ett gäng API:er som alltid kommer att stödjas. Och att vi jobbar mot den här plattformen, vi bygger apparna som de kör mot den här plattformen. Inte mot operativsystemen som tidigare, att det var att vi kör med telefon eller liknande. Och vad är det som är så riktigt bra här då? Jo, det gör att vi skulle kunna ta den appen som vi kör i vår lilla paraplyställ och faktiskt nå andra typer av produktfamiljer. Vi skulle kunna ta den appen, slänga ut den på Windows Store och helt plötsligt så når vi alla de som inte kände att de ville ha det där i hallen och tyckte det där var en bra idé. De kan ändå ta nytta av vårt väder i sin telefon. Det är samma kod, därmed skulle vi behöva lägga på ett grafiskt gränssnitt för att ja, det finns ju ingen lampa att ändå släcka på Windows Phone, men det är en ganska liten grej vi behöver göra. Vi skulle behöva anställa en designer också, för det är inte kanske jättesnyggt. Men hur hanterar man det då? Den där använder GPIO-portar. En telefon har inga GPIO-portar, den har däremot andra karaktäristik. Så här. Om vi vill använda det så kan vi i vår kod använda något som heter extensions. Det är helt enkelt tillägg vi lägger på den här plattformen som gör att vi får de här olika familjernas karaktäristik och kan jobba mot dem. Men då tänker ni kanske, okej, men om ni lägger in IoT-prylar på den där, hur kommer det funka på en annan enhet? Kommer det att vara en IoT-app endast? Nej, det behöver inte. Vi som utvecklare kan själva kolla, stöds den här funktionaliteten? Så vi kan fråga i koden, finns det API:et? Ja, bra, då gör vi en sak. Finns den inte? Nej, men då gör vi någonting annat. På så vis kan vi ha samma binär och funka på olika typer. Jag tänkte visa ett litet kort exempel på hur enkelt man kan göra det. Och i bästa TV-kocks anda så har jag förberett ett litet projekt här. Och för att ni faktiskt ska få se resultatet till skillnad så väljer jag i det här demo bort den där och tänker visa mellan PC och telefon. Det vi vill göra i den här demo-appen är att vi vill se, finns det några hårdvaruknappar? För att en telefon den på Windows den har ju sin back, den har en Windows-knapp och en sök. Så vad vi vill göra då, första steget, då går vi till Add Reference. Vi har Universal Apps i vänster, eller Universal Windows. Om vi trycker på Extensions så ser vi helt plötsligt de extensions som finns. Så då har vi kan lägga till för desktop, för desktop features, vi har mobile, vi har IoT, vi har team. Vi checkar, mobile är på, bra, stänger den rutan. Och så går vi och tittar lite i koden. Så hur svårt är det här då? Det vi gör är att vi använder något som heter API Information. Det är en klass som vi kan ställa frågor. Finns den här metoden? Finns det här eventet? Finns den här typen? Så vad jag gör här är att kolla. Finns hårdvaruknappar? Finns det API:et på den här plattformen? Finns det det så vill jag rita ut en glad gubbe och notifiera användaren om det. Och finns det inte så... Då vill vi ha en liten ledsen smiley. Så vi börjar dra igång det här på vår lokala maskin. Här ser vi det, men här har vi inte de här knapparna. Enheten saknar hårdvaruknappar. Om vi istället switchar över till emulatorn och drar igång det här. Så ser vi, ja, den har. Och det är enkelt att ta hand om det här. Det är enkelt att agera på. Vilket gör att vi har väldigt stor potential att nå väldigt många användare med en och samma app. Sen en annan stor fin grej är ju att allting körs i Visual Studio. Även för IoT.
Absolut. En av mina favoritgrejer att dema med just Raspberry Pi 2 och Windows 10. Eller överhuvudtaget Windows 10 och den här Universal Platform-grejen. Det är hårdvarudelen. Därför kan man gå in på de här gamla C-rävarna. Missförstå mig inte, jag också en gammal C-räv. Jag gillar C. Men det är ändå helt kul att gå dit och så bara, ja, men vi tar den här knapptryckningen. Ja, så gör vi en loopa. Nej. Fan, vi gör en eventlyssnare. What? Jo, det är lugnt. Vi fixar det. Och det är så jäkla simpla koncept för någon som jobbar med högnivåspråk. Jobbar man med C-sharp, jobbar med .NET. Du har full koll på att använda de här grejerna. Sitter du däremot hela dagen och hakar i äldre 8-bit-processorer. Någonting som du säkerligen kanske kommer behöva grotta ner i när du ska bygga en produkt. Men det är en väldigt, väldigt skillnad i tid och kapacitet att kunna bygga det här. Jag tänkte faktiskt att jag skulle demonstrera bara lite hur man kan använda Windows 10, Raspberry Pi och deploya från Visual Studio. Jag tänkte att jag skulle göra det på vår sopkorg. Klick. Den här sopkorgen är egentligen jättesimpel. Den har en HTTP-server som tar emot lite konfigurationsgrejer. Jag tänkte att jag bara skulle demonstrera lite grann hur det här ser ut. Jag skulle ändra så att när vi startar upp det här projektet så tidigare så har vi haft den att den ska vara på. Jag tänkte att vi ska starta den så att den alltid är av när vi slår igång den. Och nu när vi gör den här bilden, när vi bygger den här, då gör vi ingen simulering. Det finns inga simulatorer utan allting går över nätverket. Vi konfigurerar upp IP-adressen för vår Raspberry Pi. Den tar kontakt med den, talar om att hej, här kommer ny mjukvara. Den säger okej, jag står i debuggläge, jag tar emot. Du blåser över programvaran, läggs på SD-kortet. Den tar emot det och sen kan du köra den från din dator, kommunicera med den och debugga på plattformen. Så när vi går hit nu ser vi att den är avstängd. Och egentligen kanske det läge vi skulle hitta den, återigen vi kommer behöva en designer för att göra något snyggare. Men kanske det läge vi skulle stå med vår mobiltelefon för när vi precis har köpt den här och ska ställa in vilken stad vi bor i om den inte kan hitta det själv via sin plattform. Stockholm. Den går ut på ett Azure, hämtar hem sitt data, hämtar hem det data den behöver och går igång. Men säg att vi vill slå av den här då. Vi kommer... Inga mejl, tack. Vi kommer direkt ut i Visual Studio. Vi kan titta vilken state vi har. Precis som vanligt, precis när vi debuggar på lokalt på vår maskin. Vi kan titta på vår config. Hade vi haft en I2C-modul eller en GPIO-funktion som hade hänt någonting här, vi kan fortfarande debugga och titta på faktisk hårdvara. Vad får vi in för spänningar? Vilken frekvens? Vad händer? När man håller på att börja lära sig hur man jobbar med hårdvara, hur man jobbar med såna här grejer, då har jag tyckt att det här var underbart skönt att kunna göra. Jag kan titta varför funkar inte min koppling. Ja, okej, jag får inte tillbaka någon referensspänning till exempel. Och såna här grejer. Men just det, jag hela tiden kan steppa i min kod. Jag kan använda alla funktioner i Windows Universal Apps. Däremot så kan jag tipsa om att background apps fungerar inte. Men jag fick ett litet insider scoop att vi kommer förmodligen att få ny bild snart. Att det kommer funka. Så jag hoppas på det. Men det är jättesimpelt att få det här att funka. Man går in, konfigurerar en helt vanlig remote debugging session. Sätter in det namn man använder med set hostname från kommandotolken som vi hade tidigare. Och sen debugg. Supersimpelt. Men som jag nämnde då, jag måste prata med Azure. Så vi behöver också en molntjänst där vi kan kommunicera med. Och vi
byter input.
Yes.
Som Carl-Henrik pratade i början så är ju det här med IoT på stark framgång. Det vill säga att det kommer fler och fler enheter i världen. Och de prognoserna som gäller så kommer de ju vara långt fler än oss människor om bara något år. Och öka och typ ta över världen. Och alla de här sensorerna och enheterna, de producerar ju data som de sen vill göra av någonting någonstans. Och då tänker vi direkt på en molntjänst. Vi tänker på Azure i det här fallet. Varför tänker vi Azure? Jo, Microsoft, de investerar väldigt mycket på att i att skapa IoT-lösningar i Azure. Varför gör de det då? Jo, framförallt är ju på gång. Så att de vill ju finnas där, kunna erbjuda en plattform som är kostnadseffektiv och som ger kunder ett bra värde. Till exempel då, du kommer in massa data, den vill du behandla, du vill få ut någonting vettigt ur den så att du faktiskt kan få något businessvärde. Tänk till exempel en biltillverkare. I en bil så sitter en hel rad olika sensorer. Mäter allting hela tiden. Men det är först när du är ute och kör för den här check-in-lampan, då har ju någonting gått sönder. Och då går du in på service. Om alla de här sensorerna skulle skicka den här datan till Azure, så skulle man kunna bearbeta den. Man skulle kunna se när någonting är på väg att fallera. För att man får all den här datan, man säger okej, när det här händer, då kommer någonting gå sönder. Bilfirman kan kontakta sin kund och säga att vi tycker du borde komma in och serva din bil. På service kan de ha en ny affärsmetod att sälja förutbyggande underhåll. Och det finns faktiskt ett exempel jag läste om, jag tyckte det var ganska fräckt. Och det är hisstillverkaren, ThyssenKrupp. De har kopplat upp sina hissar med molnet, även om det är inget skämt, men de går inte hela vägen upp. Men de har sensorer i sina hissar, de mäter om det är dörrarna öppnas när de stängs, de kollar temperaturen på motorerna, allting sånt där. All den datan går in i Azure genom machine learning. Utkommer det värdefull business intelligence. Och då gör de just det här att vi vet att den där hissen behöver underhåll. De säljer den här tjänsten och det finns idag. Liksom. Det är på plats i Azure. Och det är ganska häftigt hur man kan göra det. Vi pratar om att även den där har ju en molntjänst. Vi vill ju också kunna aggregera väder. Därmed som machine learning och förutspå väder, det kändes inte riktigt som scopet för det här. Eller det finns andra som gör det där bättre. Så vi vill aggregera väder, men vi vill ju ha den här tjänsten. Så vi tänkte, ja, men vad kan vi göra istället? Så att vi valde en mobile service i Azure. Och bara för att visa hur enkelt det är att komma igång med det här, så tänkte vi att vi sätter upp en molntjänst på 5 minuter. Give or take om det med gudarna är med oss. Så om vi switchar input så ska vi se vad vi kan göra. Vi stänger ner det här. Jag inloggar i min Azure-portal. Och vad jag gör sen? Ja, jag väljer mobile service till vänster. Jag får se dem jag har. Jag kan trycka new. Då kommer den föreslå ny mobile service. Jag kan ta create. Det jag behöver ange här, dels en adress för min tjänst. Så vi kan väl säga Tech Days, Sweden, 2015. Sådär, den adressen lär ju inte ha blivit tagen tidigare. Jag kan välja om jag vill skapa en ny databas eller använda en befintlig. Ta en befintlig, välja vilken region jag ska lägga i. Och sen kan jag även välja vilken backend. Vill jag ha JavaScript eller .NET? Naturligtvis vill jag ha .NET. Trycker nästa, jag får mata in information för min databasserver. Och så trycker jag skapa. Då kommer Azure sätta upp en ny tjänst åt mig. Det kommer ta cirka 1 till 2 minuter, så jag tänker att det är rätt tråkigt att sitta och titta på. Det är som färgtråkigt. Så jag gjort det tidigare idag. Jag satt upp en som heter Tech Day Sweden 15. Så vi går in på den istället. Och så här ser det ut då. När tjänsten är skapad så kan jag dels välja vilken plattform ska jag köra det här med. Har jag en iOS-app, har jag en Windows-app, Android och så vidare. Och då får jag lite hjälp. Så om jag tar Connect an existing Windows och Windows Phone-app. Så dels så får jag projektet, jag kan ladda ner det för hela tjänsten och så jag kan köra den lokalt och utveckla mot den. Och jag får även med hur jag ska kommunicera med den här. Så om vi börjar ladda ner den där så öppnar vi zippen, lägger den någonstans på disk. Och så kör vi igång då. I det här projektet nu då så kommer det finnas vissa grejer som följer med för att hjälpa mig om jag aldrig har gjort det här förut för att förstå hur man ska bygga sin tjänst. Så i de här olika mapparna Då kommer vi ha en controller för en to-do-item, vi kommer ha en to-do-item. Och det är helt enkelt för att om vi vill så kan vi testa den out of the box. Se hur fungerar den här, om vi vill ha en to-do-lista. Men vi vill göra något eget här, så vi väljer att lägga till en ny controller. Och det här är Web API då, som vi kör. Vi väljer en Microsoft Azure Mobile Service Custom Controller. Väldigt långt namn, men ta add, byta namn på den. Vi skriver Tech Days. Lite originellt sådär. Och när den lägger till då, så skapar den upp en controller. Den lägger till en default get-metod. Och vi kan ju ändra det till Hello Tech Days IoT Rocks. Sådär, spara. Och då vill vi pusha ut den här i molnet igen. Nu har vi byggt någonting. Vi kan få ett svar. Och kan vi klicka på vårt projekt. Ta publish. Och då behöver vi mata in våra Azure credentials. Vad som är smidigare är att gå tillbaka till vår Azure-portal. Titta under fliken dashboard. Där kan vi ladda ner vår publish profile. Då får vi med alla de settings vi behöver. Det går väldigt snabbt att ladda ner. Det är klart. Gå tillbaka till min studio. Välj importera. Hitta den på disk. Och så får jag allting förfyllt. Och så väljer jag publish. Och nu när jag gör det så skickas den här upp i molnet och kommer att dra igång. När den är färdig så startar den upp en browser. Det tar lite tid. Där kommer den. Och där ser vi, där är den online. För att testa att det här nu verkligen funkar så har jag byggt en liten testapp. En väldigt fin servicetest. Nu drar jag igång den. Hello Tech Days, IoT Rocks. Så snabbt lätt gick det att bygga en mobiltjänst. Ja, ganska exakt 5 minuter. Så det är bara att börja. Någonting som är extra häftigt med det här, det är ju att de första 90 dagarna, om man inte har ett Azure-account redan, så de första 90 dagarna är helt gratis. Så man kan gå in och testa massa fräcka saker och vad man kan göra med molnet. Sen har man ett MSDN-abonnemang så får man även Azure Credits varje månad. Så man kan gå in och bränna på sådana här tjänster och lära sig labba och hela den biten. Perfekt om man vill bygga en sådan till exempel.
Så okej. Windows IoT Core är gratis. Raspberry Pi kostar 350 spänn. Give or take. Det finns billigare om ni köper den utomlands.
Plus minneskort.
Azure kostar mer eller mindre ingenting. Jag tror att en sån här service med det här användandet som ett 56K-modem skulle vara overkill för. Det kostar några kronor. Så vad pratar vi om egentligen då? Kanske inte egentligen behöver demonstrera hur man debuggar de här grejerna. Eller visa de här grejerna. Ni kanske kan de här grejerna redan. Förmodligen gör ni det. Åtminstone delar av det. Men det vi vill poängtera så oerhört hårt, det är hur fort det går. Vi vill poängtera att den här plattformen är verkligen rapid prototype. Av de 24 timmar vi har lagt på att bygga den här prototypen och göra ett smart paraplyställ, så var ungefär 10 av dem skära kartong, för det var ingenting vi kunde sedan tidigare. Det här är byggt av grejer jag hade liggande hemma, förutom sopkorgen av en lustig anledning. Borde städa med. Någonstans så kan vi nu ändå gå till människor, våra vänner. Vi kan ta ut, vi ska ju kan fråga er, vad tror ni om den här affärsidén? Kan vi tjäna pengar på det här?
Det. Hur många skulle vilja köpa den här efteråt?
Kan vi få en femma? Femma?
Ja, det är en måndag. Ja, se nu du dyker hem.
Fan, det kan bli budgivning.
Det är klockrent.
Vår poäng är liksom inte att om vi går till er och säger, vi har en idé, vi ska bli ett smart paraplyställ. Det är helt hopplöst att få ihop det kontextet. Gå till en icke-teknisk investerare och sitter där och bara, ja, men hur har du tänkt att få pengar på det här affärsidén? Hur ska den fungera? Jag vet inte varför man pratar skånska.
Ja, det var väldigt dålig imitation. Ja, jag vet. Så fy på dig.
Danska som hobby, skånska. Men poängen är att vi kan gå till en affärsidé, vi kan gå till någon som har pengar och de kan investera i den här idén och låta oss bygga en riktig prototyp om de tror på det. Även om ni inte kan någonting av det här, säg att ni bara är duktig på att skära i kartong, då kostar det alltså ungefär 8 konsulttimmar för att få den här produkten. Det är inte jättedyrt. Det har man råd med som privatperson om man har en bra idé. Även om jag tittar på mer realistiska nivåer, det kanske tar en vecka eller två veckor att göra det. Så 80 timmar är fortfarande ganska realistiska pengar att skrapa ihop för ett företag eller någonting som vill prova en idé, vill prova en prototyp. Och tänk för Guds skull aldrig att nej, men jag kan inte tala om min idé för någon, för min idé är så fantastiskt bra. Det är den inte. Idéer är gratis, idéer skänker man bort till höger och vänster överallt. Därför att jag lovar er, era vänner, de är fantastiska kritiker. Prova det här ikväll när ni sitter och dricker öl med någon efter tech days. Bara, fan, jag har en idé, grabbar. Så tar ni någon bara, hitta på någonting och så bara... Jävlar vad nedskjuter ni kommer bli. Och om de inte klarar av att skjuta ner er, gör en liten prototyp och så visar ni er för er sambo eller flickvän eller fru. Och då jäklar. När ni har en prototyp som den här, som er fru eller sambo inte kan sänka, då har ni en fantastisk affärsidé. Jag tänkte skänka bort några idéer. Vi tänkte prata om några idéer som andra människor har gjort, några idéer som vi har haft för att ge er lite inspiration till vad vi faktiskt skulle kunna bygga. Och då vill jag börja med mitt favoritexempel. Vad är det dummaste som finns? Jo, det är sten. Kan man göra smart sten? Kan man göra smart asfalt? Barcelona, San Francisco, de har smarta parkeringar idag. Och då kan man fundera på varför då? Så jag skulle vilja börja med ett litet räkneexempel. Bara för att alla ska hänga med på konceptet. Konceptet är det följande. I varje parkeringsruta har vi en sensor. Den kan detektera om det står ett fordon av metall där. En husvagn, en bil, en moped, whatever. Inte viktigt, men den kan detektera om den är tom eller inte tom. När du kör in på parkeringen, då får du upp sms eller du får en notifikation i din telefon att kör tre rader rakt fram, ta vänster, kör två rader och sen ta höger. Där är din parkeringsplats. Det är den parkeringsplats som du har ställt in att du vill ha. Därför att om ni är som jag, då har ni kört två varv runt en parkering för att leta efter den där som är lite närmare ingången än den ni såg när ni kom in, eller hur? Bara för att upptäcka att någon har tagit den som ni hade kunnat ha tagit när ni körde in från början. Om ni är som Johan däremot, då parkerar ni längst ner, längst bort på en parkering där ingen står i närheten för att ni har en fin bil. Men alla de här grejerna är bara en inställning i en app. Jag hatar människor eller jag är lat. Och när ni då kör in på er parkeringsplats, då får ni den här informationen. Men är ni jag, då kommer den tala om för mig, hur kommer jag närmast ingången? Och jag kan ta ett exempel med ett helt vanligt köpcentrum som har en ganska standard öppettid från 9 till 9, 12 timmar. Deras snittshoppare hoppar 2 timmar om dagen. En statistik, 1 timme och 49 minuter, men vi säger 2 timmar för att det blir så jättesvårt för mig att räkna. Vi får alltså 6 stycken parkeringsiterationer. 6 gånger så fylls parkeringen på en dag. Men vi tar bort den första, därför att helt ärligt, behöver man hjälp att hitta en parkeringsplats på en tom parkering, behöver man en optiker, inte en IoT-tjänst. Alltså, 5 personer. På den här parkeringsplatsen finns det 1000 parkeringsfickor. Det gör 5000 personer som parkerar efter det att parkeringsplatsen blivit någorlunda full. Säg att vår lösning sparar så lite som 50 meter bilkörning i snitt. Jag vet att för mig skulle den spara betydligt mer. För man är lat, va? Man vill inte gå speciellt långt. Det här gäller väldigt, väldigt många om man börjar titta på studier. Att människor cirkulerar parkeringsplatsen minst ett varv. Oavsett vad deras målsättning är. Och alla ni som fattar matte, ni fattar ju att 5000 personer gånger 50, det är 250 000 meter sparad bilkörning om dagen. Och det här kanske inte låter jätteimponerande. Först man börjar tänka på att ett köpcentrum är öppet nästan varje dag. De har fullt med besökare nästan varje dag om året. 340 dagar om året har de öppet. Och nästan alla dagar är parkeringsplatsen full. På ett år gör det 85 000 kilometer bilkörning på en parkeringsplats. Snacka om att bygga en bättre värld. Så med ett grupp sensorer som kostar nästan ingenting. Lite smarta system och en bättre tänk när vi bygger parkeringsplatser. Kan vi dels framtidssäkra våra parkeringsplatser för smarta bilar, samtidigt som vi gör en otrolig insats för miljön. På tal om miljön.
Ett av mina favoritexempel, det är faktiskt ett företag i USA som heter Edyn. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men vi säger Edyn. De har gått från Kickstarter till ett färdigt projekt som finns idag i handeln att köpa. De har byggt smarta sensorer som är soldrivna, det vill säga de är alltid på. De är uppkopplade på wifi och det är någonting du sticker ner i din trädgård. Varför gör du det? Jo, för att de kommer att sitta där och analysera vilken typ av jord du har. Vilken gröda ska du plantera? Säg att du vill ha det som är så inne nu. Du vill odla lite själv. Stoppar du ner en sån här device. Den kommer att analysera att på den här plätten så kommer det vara sallad som växer bäst. Den kommer även kunna ge förslag. Om du planterar sallad där så trivs den väldigt bra ihop med de här sorterna av grönsaker. Och ge dig den feedbacken. Den kommer även att sitta och kolla, okej, behöver det vattnas? Behöver det inte vattnas? Och sen kan den sköta det åt den. Men i och med att den är uppkopplad på wifi så kommer den, likt Slayer, gå ut och kolla vädret. Kommer det komma någon storm? Kommer det lite regn nu i närtid? Ja, men då ska vi inte vattna för det kommer naturligt. Så det är ganska så här enkelt att förstå. Ja, men det här kan faktiskt förbättra för mig som person om jag gillar att odla saker till mig själv. Det gör att jag kan maximera min växtlighet samtidigt som jag kan spara pengar på vatten, på gödning och framförallt då också skapa bättre förutsättningar för det jag odlar. Men allting handlar ju inte om miljö utan det finns ju andra sätt att förbättra. Är det någon här inne som är småbarnsförälder?
Hur många har bebisar som sover regelbundet? Noll! Två stycken har bebisar som sover regelbundet. Det är ju lite ovanligt för bebisar att ha regelbunden sömn. Jag vet inte varför, jättekonstigt. Jag stötte på för ganska många år sedan ett företag som heter Sproutling. De gör en smart babymonitor. En liten fotlänk som man sätter runt bebisens fot. Den här fotlänken analyserar saker som kroppstemperatur, rörelser, ljud i omgivningen eller brist på ljud i omgivningen och tittar på när bebisen vaknar eller somnar. Den samlar statistik och använder ett analysmönster för att kunna avgöra när bebisen kommer att vakna. Och inom ett par veckors tid kan den komma ner till precision på ett par minuter. Du kan alltså få en notifikation i din telefon som säger att om 40 minuter, give or take 2-3 minuter, kommer din dotter eller son att vakna. Såna här produkter är fantastiska i min värld. Det här är liksom såna saker som låter mig kunna göra någonting därför att jag vet helt plötsligt när jag kommer behövas igen. När vi kan börja plocka bort saker som föräldrar måste göra och ge dem tillbaka lite tid. Hur många hade väldigt svårt att sova under deras småbarnsperiod? 50%. Har ni köpt den här produkten? Den kostar 2 500. Nej, okej. Jag hade gjort det. Men lite av poängen här är, som vi vill visa, det finns massor med olika användningsområden för the Internet of Things. Allt ifrån, jag har sett japaner som utvecklar smarta toalettstolar som av någon anledning har sittsensorer i brunt. De behöver också UX-designers, men de har liksom, det finns så mycket grejer som vi kan analysera, så mycket grejer vi kan titta på och tänka på. Och det är här jag tror att Windows 10, IoT Core, Raspberry Pi 2 och Windows Azure kommer att skina igenom med en sån otrolig kraft. Det är liksom här de kommer att hjälpa er att göra snabba prototyper som ni kan visa för investerare, fruar som sänker er och alla såna här saker för att kunna bygga fantastiska produkter. Det enda du behöver för att komma igång är en Raspberry Pi 2 egentligen. Går du in på vilken sån här butik som helst och köper ett experimentkit, då får du med allt du behöver för att bygga Slayer. Ett par lysdioder, nätverkskabel, några motstånd. Det är liksom allt du behöver. Ni har säkerligen redan en PC med Windows 10. Många av er har redan en Raspberry Pi 2. En rekommendation är att använda en minst 2 ampers 5 volt mikrospelare. Jag vet att Microsoft säger 1,2 ampere, men lyssna inte på dem för de ljuger. Och det har att göra med att Raspberry Pi behöver 1,2 ampere, men så fort man kopplar dit en webbkamera, ett tangentbord, en mus eller en, i vårt fall, oerhört strömdragande powerled, så stämmer inte det här längre. Ja, du behöver ett micro SD-kort, en ethernetkabel och vill ni se bild, så en HDMI-kabel och en monitor. Det här är allt ni behöver för att bygga IoT-produkter och en riktigt bra idé. Så jag tackar för att ni lyssnat på oss. Jag hoppas att ni vill göra oss sällskap i att bygga bättre morgondag. Tack för oss.
Glöm inte att gå in och utvärdera sessionen direkt i TechDays-appen. All feedback är mottags så att vi blir bättre.
Vi har 9 minuter kvar för frågor om det är någon som har...
Och 5 paraplyer.
Och 5 paraplyer.
Ja.
Du kör Universal Apps, det är .NET 4.6 som du kan använda i det här. Det är lite bantat, det finns några grejer du inte kan använda. Jag inte kommer ihåg på rak arm, men jag ska kolla upp dem åt alldeles strax. Men .NET 4.6, så nästan alla funktionaliteter finns där. Du har C-Sharp 5, du kan ha allt det här nya som finns med och sådana saker.
Och även andra språk, så du behöver inte vara fast i C-Sharp om du inte är C-Sharp-kille, utan Nej. Du har ju allt det här med C++, du kan fortfarande bygga appar med HTML, CSS och JavaScript om du nu skulle vilja tortera dig själv. Men du har ju de möjligheterna. Du får välja färg. Du är värd.
Har vi fler frågor? Allt du kan göra med en Universal App kan du göra med en Raspberry Pi 2. Jag föredrar att göra, alltså om du tittar på professionella implementationer, det här är en prototyp, vi pratar rapid prototyping, om du tittar på professionella implementationer, då använder du väldigt ofta message buses. Du använder ASMQ till exempel, som finns med i vanliga notification hubben till exempel, som en del av det här. Så det är fullt möjligt att ha push, vad heter det, pub-sub, patterns och sådana här saker. Så du kan göra alla de här grejerna till de här och få det att funka.
Låt.
Besvarade din fråga förresten. Kört. Jajamän, det har vi gjort. Nu får du inte skratta. Jag är från Norrland. Ganska långt norrut från början. Jag jobbar bort min dialekt men jag bor i Dalarna. Så vi hjälpte ett gäng samer på min förra arbetsplats. Förra arbetsgivare ringde upp mig för något år sedan och sa bara, ja men nu har de kommit tillbaka till oss och de vill ha en förbättrad version av det vi byggde då. Och nu är jag så lite grann, kommer ni tro på mig nu? Men vi har alltså då hjälpt ett gäng samer att bygga en renräknare. Så det är alltså en Raspberry Pi, sitter ute i naturen med ett SD-kort. Så någon kan åka dit med mobiltelefon och de kopplar in då en ljudkabel som överför datat, för man ska kunna hantera det här lite enklare med lite större klunkare grejer. Den spottar över datat för vilka ren-idén som har passerat en viss trång passage. Så de vet hur många man måste dra ut och leta efter. Och där du kan använda precis som vanligt en vanlig local, så heter det, vanlig local SQL. Spara ner, skriva ner data, flatfil om du vill på SD-kortet. Du har alla sådana möjligheter.
Förlåt, vad sa du? Om vi laddar appar från Windows Store?
Inte till Raspberry Pi 2, nej. Utan du måste installera dem själv. Nej, inte. Du kan fortfarande ladda hem en färdigkompilerad binär och kopiera ut en binär som är